Konditionspodden presenteras av Odlo.
Hej och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 4 denna 12:e säsong. Och jag som pratar heter Frida Zetterström. Hej Oskar Olsson, med på länk.
Hej Frida.
Hur är läget?
Mycket bra.
Precis sladdat hem från jobbet.
Jajamän, via Göteborgs rusningstrafik, via fritids. Ofta så säger jag ju dagis. Och så bara, pappa, jag går inte på dagis.
Nej, han går på förskolan.
Det är väldigt viktigt. Mm. Ja, nej, inte det heller. Han går i skolan och på fritids. Förskolan var ju förra året. Så säger jag det, så är det ännu större bannor än vad säger dagis nästan.
Ja, det är bra. Det är bra att Filip håller koll på dig helt enkelt.
Och
vi
bra.
Är glada att du har hunnit hem och att du är med på länk. Men jag är inte ensam i studion, du.
Nej, tack och lov för det.
Ja. Det är verkligen väldigt roligt, för vi har en speciell gäst med i studion den här eftermiddagen, eftersom vi ska summera Vasaloppet. Ja, det är ju så att vi ska summera Vasaloppet, Oskar. Det görs ju inte i en handvändning, men det ska göras på ett avsnitt i alla fall.
Ja, det ska vi nog hinna med, men absolut, det är ju mycket som hinner hända på 9 mil och även innan. Under och efter.
Mm. Ja, verkligen. Vad är det största som har hänt dig vad det gäller Vasaloppet efter? Har du liksom haft några sådana där stora insikter eller så?
Nej, men revanschlustan infann sig ganska fort efter att ha tänkt flera gånger under Vasaloppet att det här med skidor ska jag inte hålla på med, utan det är bättre att ägna mig åt sånt som jag kan.
Och vad som föranledde den tankevurpan, som jag ändå väljer att kalla det, det kommer vi återkomma till, för vi kommer ju att köra en regelrätt Oskar Olsson Race Report, såklart, för det är det många lyssnare som vill åt. Men jag inledde ju med att säga att jag inte är ensam i studion, och det är ju för att jag har familjen med mig. Jag säger hej och välkommen till Viggo Zetterström.
Tack så mycket.
Hej.
Hej.
Vad härligt att ha med dig i studion.
Ja, det är väldigt kul att vara här.
Ja. Anledningen till att jag har med dig i studion är ju inte för att det är följ med mamma på jobbet dagen, utan det är ju helt enkelt för att du åkte ju Vasaloppet med oss.
Det har jag gjort. Mm. Eller inte med er, men jag har kört.
Du har också kört. Du har också kört Vasaloppet 2024. Oskar, när vi sedermera gick i mål, du var ju typ hemma i Göteborg vid det laget, men då uppfattade jag det på sociala medier och i min inkorg som att du var lite imponerad av Viggo Zetterströms prestation.
Otroligt imponerad. Jag satt faktiskt bänkad i soffan och följde den här, jag försökte autouppdatera det för att jag skulle liksom få ut på Konditionspodden, håller uppdaterad, så att jag hade hunnit hem, men jag höll faktiskt koll på er hela vägen hem i bilen och såg varje passering och var ju grymt imponerad av Viggo, och såg ju han tätt följde mamma bakom vid varje passering, så jag tänkte, undrar om han hinner ikapp, tror.
Kanske, ja, det var på min huvud hela tiden. Jag ligger för, ligger bakom. Var ligger mamma, var ligger pappa?
Men, du jagade helt enkelt.
Ja, väldigt mycket.
Ja. Du har ju inte varit med i Konditionspodden tidigare, men hänger man med mig på Instagram så kanske man har sett att vi har liksom gjort den här Vasaloppssatsningen 2024 lite tillsammans. Men för den Konditionspodden-lyssnare som inte har en aning om vad det här handlar om, så lite kort, vad har du för längdåkningsbakgrund? Har du åkt mycket längdåkning eller?
Nej, det var ju kanske halvår sedan, åtta månader sedan ungefär, så jag körde första gången.
Ja, någonsin i livet.
Minns inte ens riktigt varför jag körde. Och sen så efter det så skämtade vi om Vasaloppet och så bara sa jag, ja men jag kör liksom, jag kör.
Ja.
Och då då var det lite för sent att gå tillbaka, tänkte jag. Så då fick jag köra.
Då hade du liksom outat det till kompisar och sånt?
Jo, exakt. Det var ju väldigt stor drivkraft för mig. Det var ju bara så här skammen att komma tillbaka och säga att jag klarar inte det. Så jag kände att men nu klarar jag det.
Ja. Du är ju 16 år gammal, fyller 17 senare i vår. Och det här är ju också första gången som Vasaloppet släppte på reglerna att låta 17-åringar delta. Det kan vi väl tacka Alfred, va? Eller?
Alvar Myrback.
Eller Alvar, menar jag. Myrback. Ja, precis. Så det här var ju första gången då som man som blivande 17-åring fick åka. Och din skidbakgrund då är ju helt enkelt att då mycket alpint.
En hel del.
Mm. Så du är ganska van vid snö. Men jag skulle nog summera din längdåkningskarriär som 10 tillfällen.
Ungefär så.
Ja, ja. Men hur skulle du säga att om du jämför dina förväntningar på hur det skulle vara att åka Vasaloppet och hur det faktiskt var, vad är den största skillnaden?
Ja, men jag skulle ändå säga att alltså, jag är positivt förvånad. Jag trodde det skulle vara värre underlag, trångare på starten, mera människor. Jag trodde det skulle vara allting helt enkelt värre. Och det är inte för att jag hade dåliga förväntningar, utan det var bara vad jag såg. Så som jag hade hört av er, känner jag. Men så jag är väldigt glad över att jag åkte där och kände, fan, det här är skitgött. Jag glider ju på. Men,
jag tänker, ja. Oskar, att det är nog inte så jättemånga som har åkt Vasaloppet 2024 och tänker, jag trodde det skulle vara värre.
Nej, det är någon som har haft bra människor runt omkring en som har förberett en väl.
Ja, eller skrämten, det kan man ju liksom lite grann välja hur man vill tolka det.
Det är lite 50-50 där.
Ja, men det är ju härligt att du tänker så, men skämt åsido så är det ju också så att det var rätt tufft. Det tog ju dig dryga 12 timmar eller 12 timmar och 6 minuter och du startade ju absolut längst bak i startled 12, eller vad säger jag, startled 10. Det kändes som att du hade två egna foller längst bak där. Du får berätta om backen.
Ja, backen. Alltså, jag tycker inte det var himla jobbig.
Nej.
Den var mer jävligt tråkig liksom.
Ja.
För det tog ju mig drygt 2 timmar.
Just det.
För den svikade upp för backen, jag och pappa. Vi blev dock separerade ganska snabbt.
Ja.
Men...
Och det var väl även så att vid något tillfälle så bestämde ni er för att byta sida. Alltså istället för att köra på högerflanken ut på vänsterflanken. Och då gick ni tillbaka. Ja.
Jo, nej men det var ju precis innan backen.
Ja.
Så såg vi att, så kunde vi se upp i backen att där rörde sig mera på vänster.
Ja.
Tyckte vi i alla fall. Så då backade vi ur hela loppet. Mm. Nästan liksom. För att flytta oss. För vi var bokstavligt talat längst bak.
Mm.
Ja.
Och gick förbi liksom bakom sista åkarna.
Jo, exakt.
Ja. Men sen började du köa upp. Och fick lite fart där. Du fick rygg på några som du tyckte såg lite satsande ut.
Ja, nej men verkligen. Jag hittade några där som jag antar har kommit sent och inte var i soliditet egentligen. Och de hade en riktigt bra takt, så jag tog rygg på dem där. De försvann ju dock där på 20 sekunder sen så fort som det öppnade sig upp sig. Och,
ja. Det är musik i dina öron, Oskar.
Mycket bra musik.
Ja, nej men när det väl sen släppte då, hur tyckte du liksom, hur upplevde du åkningen när du väl kunde börja åka liksom mot uppe på myrarna?
Ja, men i början var det trögt för att man var inte helt, man var lite kall och man hade inte kommit igång och man hade inte fått i sig någon ordentlig mat liksom. Men när jag väl hade kommit kanske förbi första kontrollen, då började det väl gå på och då kände jag att jag hade fart och jag hade energi och jag var taggad liksom.
Mm.
Men där först i början efter backen så var det inte mycket positivt.
Nej, då var det tufft.
Ja.
Du hade ju blivit drillad av oss i familjen och andra runt omkring dig att ta dryck i alla kontroller. Du hade ju inget vätskebälte eller så naturligtvis, utan du hade ju liksom hade några gel som jag hade tryckt ner i fickan på dig. Men annars så du tog ju liksom vätska i alla kontroller och så. Kände du någon gång att så här, energin började tryta?
Alltså det egentligen inte. Samtidigt så var man ju såklart trött.
Mm.
Det självklart var ju helt slut från första milen till sista liksom.
Mm.
Men jag tror också jag stannade ganska, alltså jag stannade nästan längre än vad jag tror de flesta gjorde på kontrollerna.
Mm-hmm.
Jag menar, jag stannade, jag tog kanske 2-3 bullar, jag tog flera glas och soppa och så.
Mm.
Och tog liksom min tid. Mm. Men mer än 10 minuter stannade jag inte. Men nej, jag skulle inte säga att det var för mycket problem med energin riktigt.
Nej. Och du är ju inte så bra på längdskidor, såklart, nej. Eftersom du har åkt 10 gånger typ i hela ditt liv. Men vad var det som gjorde att du klarade det, tror du?
Ja, men för att inte vara för ödmjuk så är det ju, skulle jag säga, för att jag kunde staka mig så mycket.
Uh-huh.
För jag har ju, för i och med att jag åkt så mycket alpint så lärde jag mig snabbt tekniken, jag kunde stå bekvämt på dem.
Mm.
Så det var ingen fara att liksom ta fart i backarna. Och så kände jag också bara att jag stakade 90% av hela loppet. Jag stakade de flesta uppförsbackarna, alla nedförsbackar, alla plattar, liksom myrarna, helt fantastiska. De var ju helt jättegoda för mig. Jag kunde bara flyga på där. Så jag tror att det var stor del till, eller mina armar helt enkelt.
Dina armar, din överkropp då?
Ja, exakt.
Ja, mm. Ja, det är roligt att höra, måste jag säga, eller hur, Oskar?
Nej, jag sitter bara här och är otroligt imponerad att med den ringa åldern kunna gå in med det med sånt lugn. För det är ju liksom minimalt med erfarenhet som går att samla på sig genom att alltså prata med människor och upplevt saker. Och det är ju en väldigt stor utmaning Vasaloppet, och just det här som ni pratar med, att liksom få till det med energi. Hur lätt det hade varit för de flesta unga att bara glömma av och liksom äta, och när du väl, hur lätt det är att gå över gränsen då, att om du slarvar i början, men att vi går redan med första kontrollen, börjar liksom ta sig tid och äta, det är otroligt imponerande. Det är inte många 16-åringar i Sverige som hade löst den biten.
Ja, nej, det är klart. Men jag måste också säga, jag gick in i det väldigt kaxigt, ska jag säga. Jag var väldigt mycket liksom, det här är inte svårt, det här klarar jag liksom. Jag kände också att jag var tvungen att känna mig så om jag skulle ha chans.
Ja, just det.
Och jag tror att det är definitivt, jag åt nog mest och drack mest på andra kontrollen där.
Ja.
Tog jag typ 3 bullar.
I Mångsbodarna.
Ja. Så jag började definitivt tidigt där. och de Vasabullarna var helt fantastiska. Det var bästa bullen jag hade ätit när jag fick äta en sån där.
Mm.
Då var jag också helt slut. Då hade jag tagit ut mig lite för mycket kanske.
Mångsbodarna var tufft där, ja. Sen när, för oss då som höll till i de absolut bakersta regionerna i startled 10 och 9, för oss blev det ju väldigt stor skillnad någonstans efter Oxberg-Hökberg, alltså när det började närma sig slutet, när vi mötte pistmaskiner och fick spår. Berätta om din känsla när du väl fick ställa dig i spår.
Ja, jag tror att jag åkte förbi pistmaskinen 3 olika gånger. Och det var då kanske 10 minuter, bara 5 minuter liksom. Sen så var de borta. Men de minuterna där som man fick i spåret, det var ju natt och dag. Det var helt fantastiskt. Jag kände att jag gled på. Jag kunde ta ett ordentligt staktag och så kom jag lika långt som jag tog 10 stycken utan. Det var verkligen skillnad. Men sen så var det borta henne, så fick man fortsätta. Men det var kul så länge det var, helt enkelt.
Ja, härligt. Sen blev det ju mörkt. Och det blev mörkt. Riktigt mörkt.
Ja, det kan man säga.
Det var lite läskigt, tycker jag.
100%. Där i slutet efter Eldris, då jäklar, kunde man inte se någonting.
Mm. Och du fortsatte att kryssa framåt och försöka ta åkare då, helt enkelt?
Ja, nej. Ja, jo, där kände jag att nu vill jag hem. Så då många av er som kanske åkte kände igen att vissa fick pannlampor. Men det var inte många, det var ju kanske 1-20. Och eftersom att jag inte riktigt höll mig till någon, så åkte jag största dels av den sträckan helt mörker. Och det var faktiskt lite läskigt. Men det var också väldigt kul, för man var så jäkla glad.
De liksom närmade sig så.
Jag var ju överlycklig. Det var kul.
Mycket bra. Den traditionella frågan efter ett sånt här genomfört lopp är ju såklart, kommer du göra det igen?
Ja, 100%.
Det är så alltså?
Jag satsar igen på nästa år. och som jag har tagit upp med dig, så nu ska jag börja träna för Lidingloppet. Så att man, kanske inte nästa, k- kanske inte nästa år, men innan de kommer åren, göra en svensk klassiker. Hade varit skitcoolt.
Uh-huh. Du måste ju dock fylla 18 för att få göra Vätternrundan.
Men så frågan är när den är. Jag kanske borde kolla upp det. För om den är efter maj nästa år, då är jag 18.
Uh-huh. Det är den.
Ja, då kan jag ju köra nästa år. Men det vet jag inte om jag vill dock. Jag ska börja med Lidingloppet. Så se kanske om jag kan dra med dig på det.
Jaha, okej. Okay. Det här var kul. Ja, spännande. Ja. Det är lite familjediskussion här, kände jag.
Jättekul. Vi sitter gärna som en fluga på axeln. Eller?
Ja, men det blir, jag tänker man måste... Jo,
man måste ta chansen.
Ja, om jag ska köra svensk klassiker så måste jag ju såklart börja någonstans.
Ja. Jag tycker du har börjat med ganska bra stans faktiskt det... och brassa igenom Vasaloppet 2024. Ja, men härligt. Oskar, har du några frågor till Viggo?
Ja, men jag kan fortfarande verkligen så här, förundras över både modet och motivationen. Alltså var den kommer ifrån? Är det att du har sett mor göra sån här illdåd eller var kommer detta ifrån?
Alltså mycket för mig är, jag vet inte om jag ska säga tyvärr eller inte, men mycket för mig är att jag känner att jag kommer skämmas så mycket om jag inte klarar det. Så när jag väl hade sagt att jag skulle göra det så kände jag att jag inte kunde gå tillbaka, och sen så kände jag också att nu måste jag klara det, för annars blir det inte så bra, liksom, kände jag. För jag hade många kompisar och man hade ju hela familjen och släkten liksom, och så jag kände att jag orkar inte ta den där konversationen om hur gick det. Jag kom bara 5 mil liksom. Jag orkar inte ha den där konversationen massa gånger. Istället så tänker jag att jag bara klarade.
Men vad tror du, för det är ju verkligen inte så att vi har sagt nu ska du åka Vasaloppet.
Nej,
verkligen
herregud,
inte.
Nej.
Det här kom ju verkligen från dig själv. Snarare försökte kanske Henrik och jag att avråda dig lite i början där.
Ja,
vad tror du var liksom själva upprinnelsen till det?
Men alltså jag har inte riktigt gjort någonting sånt här stort.
Nej.
Nej, eller det har jag absolut inte gjort. Och det var ju kul att göra någonting sånt då.
Ja. Uh-huh.
Alltså jag måste åka tillbaka till det jag precis sa, att jag hade helt enkelt sagt till massa kompisar att fan, nu ska jag köra Vasaloppet.
Och då, du så går ju på en skola med ganska mycket idrottsinriktning.
Det gör jag.
Så det kanske är lite därifrån.
Dels det, och så säger jag också bara att jag hade varit för stolt för att säga nej.
Ja, det är bra.
Lite rakt av.
Men vad säger dina kompisar i skolan nu? För det kan ju inte vara mer än du eller han, en Alva som kom trea i Vasaloppet, som åkte Vasaloppet i er ålder. Så vad säger de?
Ja, de är ju skitimponerade. De tycker det är skitcoolt. Och det tycker jag också. Jag försöker att hålla mig ödmjuk ofta. Men när det kommer till Vasaloppet så skulle jag inte vilja säga att jag är ödmjuk. Utan jag känner mig väldigt stolt över min prestans. Och de tycker det är skitcoolt.
Ja, ja. Jag tvingade dig att bära medaljen på frukosten dagen efter. Och det gjorde du faktiskt.
Ja, det gjorde jag med glädje.
Ja.
Det tyckte jag bara var kul.
Jag sprang mitt första maraton, tror jag, när jag var 19. Det var ju bara 3 timmar liksom, tävlingstid, eller 3:40 eller 3:30 hade jag kanske. Och sen när jag var 22 och gjorde min första Ironman, så jag var ju gammal mot vad du var nu. Så jag menar,
så mycket otroligt. Så mycket. Nej, maraton vid 19, det
är en bit kvar.
Det är en bit kvar, kan jag säga det.
Men vadå, det är ju bara 4 timmar mot 12, det är ju ingenting. Det är ju, behöver ju knappt
byta
om.
Ja, det är klart. Men springningen tror jag är min weakness. Det är där som jag verkligen saknar.
Ja, löpning är ju väldigt mycket jobbigare än skidåkning, skulle jag också säga. Men vi får se. Mm. Vi får se vad som väntar härnäst.
Mm.
Men väldigt kul att ha dig med i spåren mellan Sälen och Mora. Och i avsnitt 4 av Konditionspodden, helt enkelt.
Superkul att vara här.
Mm.
Ses snacket igen. Nästa år efter Vasaloppet igen.
Ja. Härligt. Tack så mycket. Ja, det är ju inte utan att det känns lite kul att ha lyckats infiltrera även den här delen av familjen.
Otroligt inspirerande. Jag tycker många som lyssnar på detta kan använda detta som inspiration, just hur barn, ungdomar verkligen är duktiga på att inte sätta begränsningar och att vara orädda, visa på stort mod. Och snarare se möjligheter än utmaningar i saker och ting. Så att, mycket inspirerande och lärorikt även för mig.
Ja, kul verkligen. Och det blir ju väldigt konkret och påtagligt att det vi har pratat om många, många gånger, att Vasaloppet är ett forum som rymmer väldigt många olika nivåer och ambitioner och att man ändå kan samlas under samma tak, samma paroll och till och med samma dag och distans. Det finns något väldigt fint i det där som gör att man kan enas i rörelseglädjen på det sättet. Samma lopp, cirka 5000 åkare längre fram befann du dig. Hur var ditt Vasalopp 2024, Oskar?
Så du 5000?
15. Ja, 15 menar jag naturligtvis. 5000 hade det inte varit, utan 15 000 menar jag. Jag tänkte, det var ju inte riktigt 15 000 längre fram, men nästan. Så att, ja. Hur var ditt Vasalopp?
Ja, jag ska tillägga det också att Viggo körde om 1200 åkare från högsta punkten till Mora. Det var inte fysiskt heller.
Nej, det är lite coolt faktiskt. Han körde om 1200 åkare och sen är det faktiskt så att 2500 åkare bröt dessutom.
Dessutom.
Så att det är ett antal tusen han faktiskt har stakat sig om.
Nej, så längre fram så var det inte så mycket kryssande. Utan där framme är det ju mer att du kan åka som du vill. Och vi hade ju också spår. Nu hade vi ju inte sådana spår som man ser på tv-apparaterna. Där de som är längst fram, utan... Skulle ändå säga att från 50 till 100 tror jag så var det... Började, såklart efter många spårbyten så spåren försvinner även för oss. Och framförallt i kurvor och sånt där så var det liksom väldigt uppkört och mjukt och sockrigt och sådär. Så, men som jag brukar säga för dem som är topp 500 eller topp 1000 sådär, så spelar inte förut sådär jättemycket stor roll. För att det är ändå inte så lång tävlingstid och på den nivån så tar alla ut sig det som du har för dagen förhoppningsvis. Så att det blir ju lika jobbigt oavsett före så länge du ligger liksom på den här liksom absolut maximala gränsen som du klarar att hålla i de 4-5 timmarna. Så jag tycker inte det var liksom, det gjorde inte Vasaloppet sämre på något sätt för min del just föret och så. Det är klart att det är 3 minus och solsken är ju liksom klart lite vackert så, men det är inte så att man åker runt, eller jag åker runt och tittar på omgivningen annars. Så att ur väderaspekten så var det inga problem. Det var mycket syre i luften, det var väldigt hög fuktighet och lite regndag nästan sådär.
Konditionspodden-lyssnarna fick ju som i sedvanlig ordning följa med i förberedelserna både för dig och mig, och för din del så handlade det mycket om en oro för om astma skulle slå till eller inte och hur kroppen faktiskt mådde. Du hade ju rejäla problem med rygg, slash diafragma, slash andning, slash muskler kring rygg och core. Hur mådde du på morgonen?
Jag mådde hur bra som helst. Det har verkligen varit en tuff säsong och bara kortfattat inte få till egentligen ett enda resultat. Så det var ju klart med lite oro jag gick in i det loppet sista veckan. Men på tisdagen under själva tävlingsveckan så tog hela mitt liv och astmaproblematik en oväntad vändning. Och med en stor shout out av massa tacksamhet till Christian Knasen Eikedal som är nära vän som tipsade mig och hjälpte mig att hitta rätt medicin som jag fick låna och testa bara några dagar, och väldigt snabbt så gav det resultat och jag kände han fick gjort 2 intervallpass på onsdagen till och med, och sen var det ju vila torsdagen och så lättare träning fredag och lördag när vi testade skidor. Och jag känner ju direkt, så som jag tränar och håller på, så känner jag min kropp väldigt bra. Så att väldigt fort där liksom, bara redan som samma tävlingsveckan då, så kände jag mig faktiskt väldigt trygg. Och helt plötsligt, det var väldigt surrealistiskt måste jag säga efter att ha kämpat en hel vinter och så. Och även så då på tävlingsmorgonen och även under loppet så var kroppen och astman så bra jag skulle kunna önska av den.
Vad gjorde det med dig rent mentalt? För det måste väl ändå påverka, även om du har ju tränat mycket mentalt också. Men för oss som står dig nära så kunde man ju såklart se att sista veckan var ju en annan sorts nervositet och en annan sorts liksom oro. Vad det här att känna då de sista dagarna att det faktiskt inte säkerligen skulle spöka. Vad gjorde det med din mentala bild?
Nej, men det gjorde ju att mina ambitioner höjdes till där de kanske brukar vara, och det infanns ytterligare ett lugn och att det var någon mening med det, att jag fick hjälp av livet att verkligen hitta rätt i sista sekunden inför ett lopp då, som har varit väldigt viktigt för mig både i min skidutveckling men även i den här jakten kring Vasatrippen, rekordet och lite sådana saker. Så nej, det var ju jätteskönt, men jag var inte så jättenedslagen innan heller, för att någonstans så är jag ju ganska bra på att infinna mig att saker sker av en mening och att vi kan ju bara göra det bästa med det vi har. Och jag är astmatiker och vet ju om det, och allting kan hända inom sport och idrott. Och det är bara att lära sig gilla både topparna och dalarna fysiskt eller prestationsmässigt eller vad den månne vara.
Vi körde ju lite livesändningar och sådär precis innan, eller dagen innan, och då nämnde du bara som hastigast att man hade bestämt att man hade fasta startplatser inom elitledet. Berätta om det.
Ja, superbra förändring. Så stort stjärna i kanten till Vasaloppet där. Jag tycker att man ska vidareutveckla den grejen längre ner i de olika leden också. Inte nu sagt att alla är på hela Vasaloppsgarden, men jag kan utveckla det senare. Men jo, i och med de nya floortesterna så alla elitledet då hade en liten flagga och markering i snön där du lägger ut dina skidor för att man snabbt och enkelt då skulle kunna hitta respektive persons skidor, bara ta dem, testa dem ifrån maskinen och sen lägga tillbaka dem igen då. För de gjorde ju sådana slumpmässiga tester för att se att ingen fuskade då och använde florvalla som nu i år då var förbjudet.
Mm-hmm. Och var någonstans hamnade du i den här positioneringen?
Ja, jag anmälde mig sent och de tror inte ens de sidade mig, och även om de hade sidat mig hade de inte hamnat så mycket bättre, för det är hur antal fisspoäng du har, och jag har inte tävlat så många fissrankade tävlingar, så att jag hade hamnat långt bak ändå, men det var det som inte, jag behöver inte stå bättre än jag gjorde på Vasaloppet sett i min kapacitet. Så jag var supernöjd liksom att stå längst bak i elitledet där och hade alla möjligheter att få den starten som jag vill få.
Mm. 15 000 åkare längre bak, så i startled 9 så kan jag bara sticka in att där hade ju Vasaloppet gjort kanske något utav en tankevurpa, måste jag säga, för att man hade ju låtit alla som deltog i någon form av sidinglopp automatiskt hamna i startled 9, vilket förvisso gjorde att den här extrema kön som alltid brukar vara i startled 10 inte var. Det var ingen kö in i startled 10 stora delar av tiden. Men i startled 9 däremot så var det så exceptionellt mycket folk så att det fanns inte på världskartan att alla skulle få en plats in i startled 9. Och det var lite tokigt. Nu hade jag tur att komma från Mora i god tid, för att jag åkte med Vasaloppsbussen, en av de första, eller inte första kanske, men en av de tidiga bussarna, och var tidigt på plats. Det var ju för övrigt ganska många, väldigt många, som hade tufft att ta sig till start överhuvudtaget på grund av leriga förutsättningar på parkering och liknande. Men jag kom in i startled 9 och då när det var jättemånga i kö bakom mig, så var det verkligen fullt. Så att då började man lägga skidor emellan det som en gång hade varit spår och liksom skapa nya liksom led. Så att jag hamnade ganska okej ändå, men det var lite speciellt att se att startled 9 var så överfullt att folk typ inte fick plats. Det var lite tokigt.
Ja, det låter ju extremt tokigt.
Ja. Även om jag förstår ambitionen med att liksom lätta upp och att man får komma i startled 9 bara av att åka ett sidinglopp. Det är ju såklart för att inspirera till mer rörelser och fler som ska delta och sådär. Så att, ja, det är spännande att se hur utvecklingen på det här kommer att gå vidare. Men okej, fram till elitledet igen och klockan 8:00 starten går. Hur känns det då?
Det känns jättebra. Alltså förberedelsen har gått så bra. Det är också en jätte plus plus tycker jag, att de som har stirrat in sig till elitledet, de förtjänar, det är liksom tävling på riktigt och de ska ha bra förutsättningar. Jag tycker inte det är humant att vara på Vasaloppsstarten så tidigt när vi ska hålla på med idrott. Komma dit klockan 3 på natten, köa i flera timmar, frysa. Det regnar den här morgonen. Och det gör ju även människor liksom långt bak i lederna. Och, jag har mycket tankar och idéer som kanske ryms i ett helt eget avsnitt om hur det här borde hanteras. Men jag kan ju bara liksom ändå säga att jag var väldigt nöjd och tacksam med att där är det liksom otroligt professionellt och vi fick liksom komma in med bilen, parkera nära starten. Jag satt hemma liksom vid 6 på morgonen, så att jag drack kaffe och åt gröt och i stugan i Lindvallen och ja, kunde verkligen bara liksom slappa och ta det lugnt och få de bästa förutsättningarna och sen bara glida ner till starten och ja, inte någon stress över sådär. Satt lite i bilkö såklart från rondellen i Sälen in till Bergaby, men det var liksom ingenting som påverkade någonting. Så att, jättebra förberedelse. Så när jag stod för starten så liksom tarm och task var tömd och påfyllda energier och ja, det var ju väldigt humana temperaturer. Så av vanligt förfall så kan man ju behöva stå och frysa i starten, men det var ingenting sånt heller. Så att nej, och jag som varit med i den här vurpan 2022 när jag bröt reben kom och, liksom, med det som jämförelse så var det liksom en väldigt bra start. Jag kom iväg ut på det startgärdet där det var lite blött, men även där då så tycker jag att liksom, jag kan ge mycket ris till Vasaloppet när det gäller vissa saker kring startlederna och startförfarandet och det där. Så kan jag ge väldigt mycket ros till dem när det gäller att kunna sy ihop hur de får till alltså, ja, förhållanden alltså, så pass bra under sådana väderförhållanden.
Det kan vi ju bara uppehålla oss i några sekunder kring det faktum att på startrakan dagen före, alltså lördagen, så var det bokstavligt talat en sjö. Det var vatten i, jag vet inte hur många spår är det i bredd liksom totalt? 50 spår i bredd. Och det var 5, tror jag, som var farbara på lördagen. Det vill säga 45 av 50 var under vatten en ganska rejäl bit mitt på startrakan. Vi var ju där och tittade, jag och familjen, och tänkte, det här blir tokigt, hur de ska göra. Och det var ju rätt många som liksom snackade. Men sen så gick ju tävlingsledningen snabbt ut på kvällen och sa, vi kommer lösa det här. Och det hade de ta mig tusan gjort fullständigt. Man måste ju ha kört med länspumpar typ för att få bort vattnet och få dit snö. Så all cred till den jäkla förvandlingen alltså.
Ja, det var den stora snackisen bland alla elitledsåkare eller rättåkare, att det kommer bli typ krasch när liksom vi ska fogas in på en kort grej. Men det var ju liksom bara några få liksom pölar här och där som gick och korsade. Så att det var liksom, nej, starten var helt incidentfri och gick väldigt smooth och folk kunde ändå välja och sådär och kom in i backen på ett bra sätt och sådär. Så att nej, det var bara bra att säga om den starten. Mm.
Du inledde ju ändå det här samtalet med att säga att din känsla sen Vasaloppet och målgång har varit revanschlusta, vilket ju då indikerar att du kanske inte är helt nöjd med den slutgiltiga prestationen. När känner du att det inte är 100?
Ja, men redan i början av, eller i mitten av backen. Jag kommer iväg ganska bra in i backen. Jag är inte sådär jätteaggressiv i början, för jag är väldigt rädd om stavar och sådär. Och för mig är det fortfarande så här viktigt att komma i mål. Och liksom, jag behöver inte, jag har inte åkt Vasaloppet 10 år och varit topp 100 och liksom slåss om att vara med längst fram. Så att jag kan offra lite tid och placering i början. Men sen när det börjar gå åka i backen efter den första S-svängen, om man säger så, det går höger och sen brant vänster och sen så när det svänger höger igen, så är det liksom åkbart i princip hela upp till toppen. Alltså det ja, man inte bara står och hackar utan man verkligen stakar sig upp i. Och där känner jag redan då att, så här, att jag ligger inte på max, men jag tar ändå i och jag ser att folk som inte är lika bra som mig åker om mig tämligen enkelt utan att det ser ut som att de spurtar. Så jag känner väl så här att det går inte så där jättelätt med mina skidor i jämförelse. Och det kommer sig visa sig sen hela vägen fram till Hökberg nästan.
Och det är ju en ganska lång del av Vasaloppet hela vägen fram till Hökberg.
Innan jag kände att, oj, här kan jag bara ta i lite så kan jag staka och åka lika fort eller få åka fortare. Och, ja, det där är någonting som jag känner väldigt mycket när vi åker på den nivån som vi gör, alltså hur det svarar och sådär. Så men i första milen så är det så mycket adrenalin och jag krigar på och stakar och plockar ändå placeringar hela vägen till Smågan. Och sen efter Smågan till Mångsborna så börjar jag känna att jag börjar bli trött. Det tar emot på något sätt lite så här, det kommer inte gratis och pulsen är inte så där jättehög och så där, utan jag ligger på den puls jag ska och så där, och men känner liksom att jag börjar helt plötsligt från att ha tagit klungor så börjar jag tappa och nästan få spurta liksom för att försöka hänga på dem och sen bara sluta spurta och låta dem gå iväg och bli frångliden i olika tillfällen så här, så att det är ju så här att jag gillar ju inte det här med att skylla på skidor. Och jag kan ju inte än idag på något sätt vetenskapligt, statistiskt säga att jag hade dåliga skidor. Jag kanske bara var helt kass i början och sen jättestark i slutet. Men jag körde ju om 75 stycken sista 2-3 milen och kände ju direkt hur det bara svarade. Och det var inte så att jag hade högre puls eller tog i mer, utan jag hade en väldigt bra upplevelse rent fysiskt av Vasaloppet, att jag pejsade mig bra och låg precis så där som jag vet att jag kan ligga. Och när jag gjorde en bra fysisk prestation 2022 med bruta revben så hade jag ungefär liknande snittpuls. Den brukar ligga där runt mellan 155-160. Det är vad som är rimligt för mig att kunna hålla så många timmar. Men bara det att det gick jättefort sista två milen. Alltså fort på det sättet. Jag kollade till exempel några åkare som jag brukar tävla med eller har kunnat matcha med då, som kom in 150-180 där, och jag hade snabbare tid än dem från Hökberg och in i mål till exempel. Så att mina skidor upplevdes väldigt det var väldigt stor skillnad. Det man kan säga då, om man skulle förklara det med som vi har gjort i analysen, är ju att det är mycket mer konstsnö, mer grovkorn i snö. Och jag valde ju en mycket grövre slip än många andra. Som många gick på GR eller på gulblå som det heter och sådär. Och jag valde en ännu varmare slip då, för att just det var så himla fuktigt och blött. Och man lyssnar både på de större teamen och lite andra åkare, topp 200-300 och så. Så verkade det väl som att de som valde det gjorde rätt. Och det jag åkte på var mindre bra. Och det är ju många olika skikt i resultatlistan som man ser att många är några som då är missnöjda. Och om man kollar lite så var lag 157 och det är ju väldigt bra, det är väldigt många bra åkare, och utan att förta deras prestation på något sätt så var det ju så många bra åkare de inte haft i de andra lopperna
i relation jämfört
med till exempel Ragde. Ja, precis. Och så att jag tror att det här föret den här dagen var en dag där det verkligen liksom var ännu viktigare vilka skidor du valde. Vissa fören så kan ju skidorna spela alltid roll, men de kan ju spela större eller mindre roll, och jag tror att det var väldigt utslagsgivande vilka skidor du valde bland de bättre åkarna då.
Just det.
Det är bara min lilla analys, och jag är klart tillsammans med några i mitt team och sådär, så att det går inte att ta det här som någon slags 100% i sanning eller så, utan det är bara min reflektion efter loppet och varför jag hade ju målet att komma topp 200 och kom ju 299, så att det är klart att med hur kroppen kändes stark sista dagarna och under loppet och jag verkligen kände att jag gjorde en bra fysprestation och jag hade kunde driva upp pulsen och spurta mot någon andra elitledsåkare i sista 2 kilometerna och liksom kroppen svarade, så det var ju så, jag var ju stark i stark hela vägen in i mål. Och gick i mål och var det som kändes bra. Och hade fyllt på med energi hela vägen. Och ja, fyller man på med energi som jag brukar göra och följa min plan, så är det oftast liksom ganska liksom vid ditt sinnesfulla bruk vid mål, för att ja, du har inte gått tom eller sådär. Liksom. Det har jag gjort några gånger, så du vet hur det känns. Liksom. Så att, allting fysiskt gick jättebra.
Och du har nämnt teamet. Teamet är ju till lämskidsspecialisten som vi har följt såklart. Hur gick det för dina lagkamrater?
Jo, för Anna gick det jättebra. Hon var ju topp 100 på damerna, så det var ju fantastiskt.
Anna,
trots
som
att det blivit mycket tuffare.
Anna som vi hittade under minusgrader på Instagram. Mm. Ja.
Precis. Jag tror 78 hon kom, så det var ju väldigt bra också. Det är ju bra mycket fler duktiga damer i elitledet nu i år, nu när Ski Classic vinner och sådär, så att, eller vinner, ökar eller växer. Så det är också viktigt att ha med sig att det blir bara tuffare och tuffare och få bra placeringar på Vasaloppet varje år, ska jag säga. För både vår dam- och herrsidan så tillkommer det, växer liksom eliten lite bredare och bredare. Då. Och sen Sebastian, han var ju 293, så tror jag 6-7 placeringar någon minut framför mig. Så att jag tog ju väldigt mycket på honom, säkert en 4-5 minuter i slutet. Han hade ett mer jämnt lopp, men jag då hade ju som sagt en extremt dålig första 7 mil och sen väldigt bra.
Han har ju varit ganska skadedrabbad under säsongen, eller haft tufft. Mm.
Jag hade klart att han inte var nöjd. Sebastian hade väl gärna kommit 150 eller åtminstone topp 200, ungefär liknande mål som mig. Och han gick ju på liknande skidor som mig också, så att... Det var väl inte riktigt, han hade en bra tävling in mot Vasaloppet, bra sinneshopp, han var bara 24-25 sekunder från elitledet eller en halv minut. Sådär. Så att han har gjort några bra resultat ändå som vittnar om att han hade mer i sig, så att han var inte heller jättenöjd med det. Och Johannes bröt tyvärr i mångsporerna. Han sa faktiskt att han inte riktigt kände sig motiverad att tömma kroppen helt, så att det är inte heller förakta den mentala biten.
Ja, det var onekligen en tuff dag på jobbet för många. Och flera liksom, kompisar till podden och resultat som förvånade faktiskt. Men en utmanande dag i spåret får man väl ändå summera det som.
Ja, hur upplevde du det här? Du pratade om att det var det tuffaste av alla Vasalopp. Och då frågade jag dig, minns jag ganska snabbt. Men det var ju snöstorm 2020 och då hade du inte åkt Vasaloppet och visste ingenting. Men...
Ja, nej men så precis. 2020 var ju mitt första år och det här blev mitt fjärde. Det här var absolut jobbigast. Sen kan man ju alltid fundera och reflektera kring vad man själv hade för förberedelse och förutsättning. Och jag är nog ungefär, kanske något sämre tränad, men ungefär samma. Och hade definitivt minst lika bra förberedelser. Jag hade definitivt minst lika bra skidor. Jag åkte ju på skins för första gången, vilket jag tycker funkade utmärkt. Jag har ju fått jättebra hjälp av Jan på längdskidspecialisten. Men föret var så pass tufft att det på riktigt gick 4,5 mil innan jag gled på överhuvudtaget. Alltså överhuvudtaget gled på. Man liksom stakade på och jobbade på. Och någonstans efter hälften, så när man kom upp liksom till Oxberg, så kände jag, nej men gud, det ger någonting att sätta i liksom stakning med frånskjut. Jag åker framåt. Det var så, det sög något så kopiöst. Så när vi passerade 4,5, då reflekterar jag över att okej, jag är på riktigt tröttare i kroppen nu än vad jag har varit vid målgång någon gång. Och det är ju ganska tuffa picks för någon som verkligen inte tränar sådär jättemycket. Eller för alla är ju det tuffa picks liksom. Flera saker. Att snön inte gav någonting tillbaka. Att det inte är några spår, Det tycker inte jag är så himla... Jag är ganska van vid att träna under jobbiga förutsättningar. Så det är klart att det är tråkigt, men det är... Men att snön sög så mycket, och sen också det här faktumet som jag aldrig faktiskt har upplevt innan, att man, när man väl hittar spår, då låg ju de alltid längst ut till höger eller längst ut till vänster, och det fick ju till följd att man satte staven igenom den milkshake-röran, och jag hade ju stavar med de största trugorna som fanns att uppringa, höll jag på att säga, så att jag hade än en gång jättebra förutsättningar, men staven åkte ju rakt ner till botten av milkshake-koppen, och så drog man upp den varje gång. Så det var, krävde liksom mycket fysiskt av mig som jag inte upplever att Vasaloppet har gjort innan faktiskt. Men ja, men så att jag upplevde det som tuffare rent fysiskt. Men ändå, kul. I sedvanlig ordning så känner jag ju, precis som Viggo som vi hörde här i början av podden, att det här gör vi ju igen. Och det kände jag faktiskt även i målgång. Men det var tuffare än tidigare.
Men du klarade det, och med den ändå sjukdomsperiod som du har haft och det föret, och 2500 som bröt, så stor eloge och stolthet att bära med sig att du genomförde och gick i mål på Vasaloppets 100:e upplaga.
Ja, och jag tror att det är många som, för den konditionsbanan lyssnare som hänger mer i mina regioner av startled, det vill säga de absolut bakersta, där jag åkte alltså Vasaloppet på ganska exakt 2 timmar längre än vad jag gjorde sist. Så att det, eller nej, inte riktigt, men 1:40 längre. Alltså det är ganska talande, tänker jag, för hur mycket långsammare det gick för många.
Ja, jag då hade ju bättre placering, men 40 minuter långsammare än förra året.
Och det blir ju nästan procentuellt rätt, håller jag på att säga. Att det faktiskt var så pass mycket långsammare lopp den här gången.
Har du jämfört din placering bland kvinnorna detta året och förra året?
Ja, jag var sämre. Jag kommer inte ihåg hur mycket sämre, men jag var definitivt sämre.
Okej. Okay. Ja. Man brukar ändå prata, det är ju det man brukar.
Ja, men precis. Ja. Mm. Nej, men det var jag. Och jag har ju varit en del i kontakt med Vasan för Margit, organisationen som åker runt med 103 lappar. Och en liten shoutout till denna fantastiska organisation som dessutom hade 2 extra kontroller på ett ställe stanna jag och fick Fanta. Det var ju fantastiskt.
Wow, sånt är fint.
Sånt är verkligen fint. Och antalet, andelen kvinnor som startade och genomförde hade ökat även i år, vilket ju är både Vasaloppets ambition och hela organisationen Vasan för Margits ambition. Så att, bra där!
Ja, det var Vasaloppet 2024. Vad blir något Vasalopp 2025 för Frida?
Lätt! Jag är ju, vi har ju lärt mig det nu, att det finns 2 kategorier Vasaloppsåkare. Det finns bucketliståkarna och prenumeranterna. Och jag har ju blivit en prenumerant. Det är ju sjukt roligt. Det var cred till våra poddkollegor i Lagom kondition som jag tror har myntat den uppdelningen. Så ja, absolut! Lätt att jag vill åka igen.
Men med tanke på ändå i år har jag ändå hört runt omkring när liksom snacket har gått att det finns en del ändå tankar kring startproceduren och sådär, och liksom debatten som pågår och olika förhållanden. Så skulle jag ändå vilja uppmana till att om ni lyssnar på ett avsnittet nu av någon konstig anledning, så kan ni inte ta er till vårt Instagram och kommentera med eventuella förbättringar eller förändringar som ni skulle vilja se, så vi på vår lilla kant här kan bidra med den diskussionen. Jag tycker i alla fall att det är nyttigt med en diskussion, och några saker som jag hade velat nämna är ju lite det här med startfållornas öppnande. När folk då som nu fick stå i regn och bli pisseblöta så kunde man väl ha öppnat startfållorna tidigare, så att det överlag skulle jag vilja se. Och sen egentligen tänker att man kanske kan få bort det om man hade kunnat dela upp de olika startlederna. Varje startled har ju en siffra, så det är ju väldigt bra tycker jag. Mm. Att man ser att här är 1001 till 1999, det är ju startled 1. Och om man, eftersom de har ganska tydliga sidningstider på olika lopperna, så tycker jag att det hade inte varit så svårt att dela upp de här 10 minuterna för led 1. Så att om du är 2 minuter från, alltså att du har klarat led 1 längst fram i ett sidningslopp, säger de första 2 minuterna, så har du startnummer från 1000 till 1200, och då har du de 2 första lederna, säger vi. Så delar man upp det här, och sen har man räcker nog att dela upp egentligen 1000 till 1600 tror jag. Sen så tror jag inte det skulle bli så mycket fight av de sista 400 platserna eller de här då, de sista delarna. Och om man kunde göra så varje startled, så att bara använda ett exakt samma, och använda ett exakt samma sidning som man har idag, bara att man liksom när man sidar nu till exempel startled 1 och sen startled 2, det är ungefär 10 minuter från segraren. Då säger jag att om du kommer i mål 10 minuter bakom, så kommer du led 1 då. Och sen är du 20 minuter bakom, ja, men då är du led 2. Sen är du, brukar det vara sådana 10 minuters intervall för varje start nästan. Och de skulle ju faktiskt kunna gå dela upp dem mer på samma sätt. Så att man blir, för att få bort det här köandet på något bättre, rättvist sätt. Så jag fattar att det inte går att få optimalt och sådär. Men jag tycker inte om det här, att det är den här hetsen. För att jag ser det sen under hela loppet att folk är väldigt stressade och komma iväg. Och liksom humöret, och folk kan vara liksom... Så att jag skulle vilja se någon typ av ett bättre och något mer kanske... Man lämnar ju in sina sidningstider också. Jag vet inte om man skulle kunna utveckla ett system där namn och sånt där rankade, så att man liksom på ett lättare sätt får en automatisk sidning. Och sen då så är det ju den här platsen då. De har ju pratat om... Det var någon norsk debatt de pratade om. Kan inte asfaltera? Det går ju inte att inte liksom prata om det här... Är den här platsen, kan den ta emot 16 000 åkare med bilar, bussar, anhöriga och allt vad det betyder? Skulle man, det var en som kom med en bra idé tycker jag, att ha en jättestor parkeringsplats några kilometer bort eller en mil bort där det går buss-shuttles, liksom, alltså bussar som går fram och tillbaka. Så du kan bara åka buss, du får inte åka bil till starten, utan man får parkera långt bort och så liksom... Ja, bara för att det här är, att det är ju inte humant att människor inte ska hinna fram till starten.
Till sin egen
och, start. Ja, och då säger folk att ni får börja i tid, fast jag tycker inte det är ett argument att folk ska behöva åka bil klockan 3 på morgonen för att köa i 2 timmar för att de ska hinna till starten, utan man ska kunna liksom komma klockan 7 till området och kunna sitta i en kö en stund och sen ändå hinna. Men nu måste man ju sätta sig i kön vid 5 för att ha, liksom, slippa då springa 11 kilometer som någon stackare fick göra med skidpjäxorna på och stavarna i handen. Så att, jag vill ändå tro att det går... De är ju, som jag har sagt tidigare, arrangörsexperter på många plan, så att jag tycker vi borde kunna få till den här. Jag skulle vilja se den förbättringen. För sportens skull.
Ja, och vi gör som du sa där. Vi slänger ut frågan även till dig som lyssnar. Klicka gärna in på Konditionspoddens Instagram och gör din stämma hörd. Vad har du för tankar och reflektioner kring eventuell förbättringspotential och eventuella tips och tricks som skulle kunna ta detta anrika lopp som nästa gång genomförs för 101:a gången till nästa nivå. Kul! Ja, vi ser fram emot detta, verkligen. Men du, i ungefär i samma stund som du sparkade av dig längdpjäxorna så bytte du idrottsinriktning i sedvanlig ordning. Vad håller du på med hela dagarna?
Ja, jag ska försöka nu innan min säsongsvila att ge mig på en sista utmaning här nu med lite uppbyggd form och styrka. Jag tycker att kroppen känns ganska stark än så länge. Så det är ju Hyrox Köpenhamn som jag ger mig i kast med. Jag har ju lite revansch att utkräva från Stockholm i december. Så att det blir en ny chans den 23 mars. Så jag tränar på ganska bra den här veckan som gick. Idag är det vilodag när vi spelar in måndag, men fick sprungit 11 mil förra veckan och en hel del race-specific styrka. Nu är det en vecka tuff till här innan det börjar bli en formtopp igen då mot Hyrox Köpenhamn.
Jag har ett tips till dig. Testa dina dojer på den faktiska mattan som du sen ska tävla på.
Det är väldigt fint tips och det var ju någonting jag tänkte göra i Stockholm också, men det var ju, det är ju så att den som inte vet om ett Hyrox-event är, så är det ju så att det startar från morgon till kväll, vilket gör att det är människor eller atleter på banan hela tiden nonstop från morgon till kväll. Men just för att det finns ju ett begränsat antal skiermaskiner och ett begränsat antal slädar och flera tusentals deltagare, så det går tyvärr inte. Men jag kommer ta med ett par skor som är så bra grepp att jag vet att det spelar ingen roll vad det är för matta, så kommer jag ha grepp.
Ja. För den konditionsbaren lyssnare som har hängt med oss noga, så kanske man minns att i förra Hyrox-tävlingen i Stockholm så var det lite halkigt underlag som stökade till det, minst sagt. Men vi kommer ju såklart att följa den här utvecklingen, och om man inte känner till sporten Hyrox, då går det alldeles utmärkt att klicka tillbaka i bland våra poddavsnitt. Vi har gjort både en och tre specifika avsnitt om denna spännande tävlingsform som kombinerar rå styrka och konditionsidrott på ett fenomenalt bra sätt, verkligen. Och hur känns det då om du ska sia om Hyrox Köpenhamn 23 mars?
Ja, bara en notis där innan jag bjussar på det. Så både vad det gäller val av skidor och skor inför tävling, så äger alltid en atlet hela ansvaret av sina förberedelser och sin prestation. Så att ingen tror att det är någon ursäkt här nu, utan
det
var ju absolut mitt eget val att gå på de här skorna som inte funkade. Och likväl de här skidorna som jag valde på Vasaloppet. Så att, ja, vad var viktigt för mig att säga det?
Ja, det är väl självklart.
Men kroppen känns oförskämt bra och förhoppningarna är höga att kunna slå min tid från Stockholm, vilket är det som är målet.
Spännande, spännande. Vi ser fram emot att följa detta i detalj. Men kära konditionspodden-lyssnare, det här var allt vi hade att bjuda på för denna vecka. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Fredag. Connect, Brands with People.